Hej, jag heter William. Välkommen till 9 Gnar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. All the President S. Money är en politiskt granskande bok av den amerikanske kongressledamoten James Comer. Den gavs ut som ett led i den långvariga republikanska utredningen av Biden, familjens ekonomi och affärskontakter, och den riktar sig främst till läsare som vill förstå hur makt, pengar och politiskt inflytande kan flätas samman i Washington. Boken utgår från Comers påstående att familjen Biden drog nytta av utländska affärsrelationer under Joe Bidens tid som vicepresident och att dessa kontakter inte har förklarats tillräckligt tydligt i offentligheten. I centrum står inte bara Hunter Biden utan också frågan om hur familjemedlemmar, jurister, bokhållare och politiska nätverk kunde samverka. Tonen är anklagande och undersökande med tydligt fokus på korruption, institutionellt motstånd och mediebevakning. För svenska läsare fungerar boken därför som ett exempel på hur amerikansk partipolitik också kan anta formen av en politisk exponeringsbok. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en politisk granskning av Biden, familjens pengar och kontakter. Bokens huvudidé är att följa pengaflöden och affärsrelationer kring Biden-familjen, särskilt under Joe Bidens år som vicepresident. James Comer bygger sin framställning kring påståendet att nära 30 miljoner dollar betalades från utländska källor till familjen och dess närmaste krets, utan att tydliga produkter eller tjänster kunde visas upp som motprestation. Det gör att boken fungerar mindre som en traditionell biografi och mer som en politisk undersökning av hur ekonomiska relationer kan bli ett verktyg för inflytande. För läsaren blir det centralt att förstå att Comers syfte inte bara är att beskriva transaktioner utan att tolka dem som mönster av påverkan, lojalitet och tillgång till makt. I svensk kontext kan det påminna om debatter om när privata kontakter börjar likna otillbörlig särbehandling. Men här ligger fokus på den amerikanska federala politiken och på vicepresidentämbetets närhet till både näringsliv och utrikesrelationer. För det andra, Hunter Biden som nav för affärsmodellen kring familjen. En stor del av boken kretsar kring Hunter Biden. Som Comer beskriver som en person utan stabil yrkeskarriär men med ovanligt lukrativa uppdrag och avtal. Poängen är inte bara att Hunter Biden ska ha tjänat mycket pengar, utan att hans roll i Comers berättelse fungerar som en port in i större frågetecken om familjens sätt att omvandla namn, kontakter och politisk närhet till ekonomiskt värde. Boken framhåller hans kopplingar till företag och aktörer med band till Kina och Ryssland och använder detta för att argumentera för att familjens affärsverksamhet var beroende av utländska intressen. Det gör Hunter till mer än en enskild person i berättelsen. Han blir den figur genom vilken boken förklarar hur ett politiskt efternamn kan bli en marknadsfördel. Samtidigt är det tydligt att Comer använder honom för att väcka frågor om ansvar, trovärdighet och om gränsen mellan privat affärsverksamhet och politiskt inflytande egentligen går. För det tredje, gemensamma ekonomiska strukturer inom familjen Biden. Boken försöker också visa att det inte handlar om enstaka lösryckta affärer utan om ett mer sammansatt system där flera familjemedlemmar deltog eller drogs in. Ett återkommande tema är att Hunter Biden ska ha delat bokhållare med Joe Biden och att flera familjemedlemmar använde samma juristfirma för att hantera sina pengar. Det är viktigt i Comers argumentation eftersom det ger en bild av en gemensam infrastruktur där ekonomi, administration och familjenamn hänger ihop. Istället för att se varje kontakt som isolerar vill boken få läsaren att betrakta dem som delar av ett nätverk där det blir svårt att skilja mellan privat förmögenhetsförvaltning och politiskt skydd. Den typen av resonemang är central i all korruptionskritik eftersom frågan ofta inte bara är vad som betalats utan hur relationerna kring betalningen var organiserade. Boken använder därför administrativa detaljer som bokföring, juridiska strukturer och gemensamma rådgivare som bevismaterial i en större berättelse om familjär och politisk samverkan. För det fjärde, kritik mot medierna. Rättsväsendet och den politiska processen. Ett annat tydligt spår i boken är påståendet att Biden-familjen skyddats av ett partiskt system, där medier och rättsväsende inte har granskat frågorna tillräckligt hårt. Comer framställer sig själv som någon som har försökt bryta igenom en mur av förnekelse där kritiska röster har avfärdats som politiskt motiverade. Det gör att boken också handlar om makten att definiera vad som räknas som en skandal, ett bevis eller ett legitimt ämne för offentlig granskning. När Comer beskriver sin egen utredning lägger han stor vikt vid att kommittén han ledde samlade in material under lång tid, samtidigt som han menar att institutionerna omkring honom försökte tona ner eller dölja slutsatserna. För svenska läsare kan det här likna en studie i hur politisk polarisering påverkar journalistik och rättsprocesser. Men i boken är framställningen tydligt partisk och syftar till att försvara Commers tolkning av händelserna. Det gör att läsaren måste läsa både som reportage och som politiskt ställningstagande. Slutligen, en bok som fungerar som både avslöjande och kampanjtext. All the President's Money skiljer sig från mer neutrala politiska fackböcker genom att den är skriven av en aktiv politiker mitt i den konflikt som boken beskriver. Det gör att texten får en dubbel funktion. Den vill både dokumentera och övertyga. För läsaren innebär det att boken är användbar om man vill förstå hur republikanska företrädare har formulerat sin kritik mot Biden-familjen. Men mindre lämpad om man söker en balanserad översikt över alla bevis och motargument. Just den tydliga positioneringen är också en del av bokens betydelse eftersom den visar hur amerikansk politisk litteratur ofta fungerar som förlängning av kongressens konflikter. Samtidigt ger den en inblick i hur frågor om påverkan, lobbying och intressekonflikter kan paketeras som en bred berättelse om korruption. Boken kan därför läsas som ett exempel på samtida amerikansk politisk kultur, där granskning, mediekrig och valogik flyter samman. Det är också det som gör den särskilt intressant jämfört med många andra böcker i samma kategori, sammanfattningsvis. Den här boken passar främst läsare som vill förstå den republikanska kritikens logik kring Biden-familjens affärer. Och som är intresserade av hur politiska utredningar översätts till bokform. Den kan vara värdefull för den som studerar amerikansk inrikespolitik, korruptionsanklagelser, lobbying och berättelser om inflytande peddling, eftersom den visar hur en sittande kongressledamot försöker rama in ett omfattande politiskt fall. För den som söker en helt neutral genomgång är boken mindre lämplig, men för den som vill se hur en partipolitisk granskning byggs upp och kommuniceras är den intressant. Det som särskiljer den från många liknande böcker är att den inte bara återger en konflikt utan själv är en del av konflikten. Den fungerar alltså både som argument, anklagelseskrift och politiskt dokument. Just därför säger den mycket om dagens amerikanska politiska klimat där gränsen mellan utredning, opinion och kampanj ofta är ovanligt tunn. Om du vill stödja James Comer, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!